Ringvägen 52 i Stockholm. Härifrån så säger vi god morgon NHL. Hälsa välkomna till en ny vecka fullmatad med hockey, där jag och Erik Granqvist ska diskutera högt och lågt.
Ja, klarblå himmel på Ringvägen. Du tog dig hit. Det var en brokig resa för dig från Övik. Välkommen. Inte många timmar sömn, men vad gör det när det är slutspelstider på gång och vi har gäster från stan här idag?
Så är det. Vi kommer att ha Sheriff Larsson på stolen här bredvid oss alldeles snart. Bandit-profilen som kör Bandit-matchen här. Men innan dess så har vi celebert länkbesök uppifrån norra Västerbotten. Där vi har försökt ringa upp Jim Eriksson. Ska vi kolla om vi har nått fram. Ja, men titta.
Tjena,
där.
Jimmy!
Tjenare!
Hur är läget?
Det var stora ord. Tack och bock.
Ja, nu är ingen press här. Nu måste du leverera. Men jag vet ju att du är en upptagen man här. Vi ramlade in här 29.37 så fick vi... Ja, jag har fått länken. Och sen 11.00 då är mötet så ska vi vara klara. Så börja berätta där hur ditt schema och ditt liv ser ut idag.
Ja, men jag driver ju lite paddelhallar bland annat. Och det är ju det är en tuff bransch och... Det är ständigt leta efter förbättringar och ja, men, kontakter med folk och företag är viktigt. Så att, imorgon har vi ett event här på hallen också som sen vi ska vidare till hockeyn också och kolla mot Skellefteå mot Rögle, tänkte vi.
Ja, trevligt. Om vi tar paddelfrågan först då, har det liksom satt sig nu? Det var ju såklart en boom som kanske inte var hållbar när det var jättemånga som spelade i samband med pandemin. Är det liksom en stabil nivå med utövare nu?
Ja, det skulle jag säga. Sen så spelar ju alltså, hockeymatcherna spelar ju roll för hur mycket folk det är på plats. I vilket lag man håller på. Vädret spelar roll. Men överlag så har vi ganska fullt på kvällar. Men det är ju dagtid som var... den stora boomen när det var covid, när man fick jobba hemifrån som många var på paddelhallen. Så att absolut har det stabiliserat sig.
Du la av 2019, jag tänker när du är på hallen och sånt där. Är det fortfarande lika många som vill snacka hockey eller börjar liksom hockeyspelaren Jimmy tona bort lite grann, eller?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att jag får väldigt mycket frågor om hockey i allmänhet och ja, i synnerhet då. Skellefteå AIK såklart. Jag är ju på en del matcher också. Jag har ju barn och fru som älskar hockey. Och min 9-åriga son, han vill ju gå på alla matcher. Men tisdagsmatcherna får han aldrig gå på. Det är för långt kvar av veckan och skolgång. Så. Torsdagar och lördagar brukar han få hålla på plats.
Inte för skam, man blir äldre också så han kanske kommer dit så småningom. Men okej, okay, du har ju fått frågan förut när du ändå är inne på hockeyn att du går på matcher och sånt där. Liksom, hur ser du just idag på din framtid inom sporten och eventuella roller och så vidare?
Ja, nu har jag ju haft och har ganska mycket med det här. Men förhoppningsvis så kan man titta på andra saker att göra också. Det är klart att hockeyn intresserar mig väldigt mycket. Men sista 15 åren när man spelade så var ju också en längtan när man väl slutade att kunna få någon semestervecka i oktober eller november där vi har brutalt dåligt väder här uppe. Så att, är det någon som kan erbjuda något sånt så är jag ju sjukt intresserad.
Ja. Padel i Spanien eller Portugal?
Ja, men bara åka iväg liksom. Det är ju... Sverige, oktober, november är ju inte svinskoj. Så
det känns som alla scouter i hockey-Sverige liksom pushar för att det ska bli någon sån här U18-turnering i typ Texas eller Florida eller någonting där i november. Det hade nog varit uppskattat. Då kan du bli scout.
Det tror jag verkligen att det hade varit.
Erik, vad minns du av Jimmy? Ni har ju haft bataljer.
Ja, underbar hockeyspelare var du. Det var ju tufft att möta. Jag var i Färjestad många år och du var i Skellefteå kapten där. Vi lyckades vinna 9-11 genom att gå igenom er och sen var ju ni totalt dominanta 13-14 där när ni vann två guld i rad. Du är den gamla skolan. Du var ju jättebra på trash-talka, komma in under skinnet på motståndarna och jag menar, jag tycker det elementet saknas lite i dagens hockey. Alltså, fler Jimmy Eriksson. Vad säger du? Framförallt när vi kollar på SHL.
Ja, men jag ska tala om vad du tyckte, liksom, vad du gillade med mig, så skulle jag säga att jag kanske kom under skinnet på folk, men inte lika mycket som media kanske trodde. Att jag pratade speciellt mycket trash talk under matcherna kan jag faktiskt inte hålla med om riktigt. Någon, i min uppfattning i alla fall, rolig kommentar då och då om saker som hände på plan, och, men ändå med en glimt i ögat. Och om jag tar fler Jim Eriksson, ja det vet jag inte, men jag älskar ju den matchen som Luleå och Skellefteå spelade här senast, liksom, även om det blir sjukt lite mål, det händer grejer, och domarna låter ändå liksom vara man får göra upp om liret helt enkelt. Och sen att det sker grejer i korridoren med tränare och Kinnimin och så vidare, det tycker jag ju är egentligen bara uppfriskande. Så att jag hade ju hoppat att Falk skulle göra den där intervjun han gjorde här några dagar senare. Den hade jag ju hoppat att han skulle ta direkt där i den pausen. Det hade varit mäktigt, kan jag tycka.
Ja, precis det du gjorde nu. Det var det du var så bra på isen. Du har alltid svar på tal. Alltid lite sån här finurlig kommentar emot med glimten i ögat. Och sen var du ju så fruktansvärt bra framför målet. Lite Holmströmskolan. Just att kunna det här samarbetet tillsammans med Jocke till exempel, när han sköt första krysset och du var där och skymde och styrde. Och just det elementet, det här sandpappret som du stod för, skit i trashtalket då, men just elementet av att vara på gränsen hela tiden för att laget ska vinna.
Ja, absolut. Men jag tycker att det spetsats upp när det är närmare slutspel man kommer. Och nu har jag inte sett det så mycket av Färjestad i år, men Färjestad brukar ju alltid vara bra på det sorts spelet, och det är väl det som har tagit dem till så många guld som de har ändå har tagit, att de är medvetna om hur viktigt det är att ta tillvara på varje situation och varje match. Det fick man lära sig när man gick hyfsat långt i slutspelet men inte vann, att det går som inte ta saker för givet, utan man måste helt enkelt gräva djupt i alla situationer.
Jimmy, jag är nyfiken när du pratar, du tycker vi är uppfriskande med bråk i spelargånger och sånt där. Var du med om några sådana grejer under din karriär som kanske inte fastnade på kamerorna som gjorde för Falk och Kinnimin?
Inte vad jag kommer ihåg på rak arm. Jag gick ju ofta sist ut från omklädningsrummet, och jag har ju hört att det var, ja men det var väl Luleå gissade jag då också, men grusade gången in till plan och sådana grejer. Men med tanke på att jag gick sist så fick jag inga hack på skridskon själv. Men det var Färjestad, Luleå skulle jag nog säga var de goda kålsuparna till att dra det lite längre. Men det... Och jag gillar ju sånt. Jag gillar ju liksom att man är beredd att göra vad som helst för att vinna egentligen. Skapa sig själva de bästa förutsättningarna för att får det bästa resultatet man kan tänka sig.
Och där var ju du så bra liksom att skapa känslor. Hockey är världens häftigaste sport. Och det är klart skicklighet med puck och klubba och taktik och allting. Men det krävs att alla spelare investerade känslomässigt också. Och orkar driva inom systemet. Och där var ju du grymt bra. Alltså. Det är det jag menar. Det är därför den här rivaliteten, att det är slutspelstiden nu på gång. Det är därför det är perfekt att vi har besök av dig från stan, som var en av de bästa slutspelspelarna. Är Skellefteå laget att slå här inför SM-slutspelet? De toppar ju SHL just nu, strax före Frölunda.
Ja, men det tycker jag absolut. Jag tycker att de har ett väldigt bra lag. Alltså det är en bra roster som de har kittat ihop bra. De har ju kanske två bästa målvakterna i hela ligan. De har fler spelare än endast 20. Och jag tycker också med se att de är beredda att göra saker för varandra. För att skapa de bästa förutsättningarna. Jag tycker att de har ett skickligt tränarteam som klarar av att hantera alla olika sorters matcher. Bara se den mot Malmö senast. Liksom ett lag som läcker ändå lite grann bakåt. Målvakterna sätter sig, eller sätts i jobbiga situationer. Man ser ändå till att klara av att vinna en sån match, och det tyder på en ganska stor tyngd i lag och tränarteam.
Jimmy, nu vet jag att du är en eftertänksam herre, men du ska få 7 snabba frågor här. Ska vi se om vi kan ha lite rappa tempo här i alla fall. Vad saknar du mest med att spela hockey?
Jag saknar nog framförallt kampen, man mot man och lag mot lag, inför så pass mycket folk.
Vad är skönast att slippa då?
Thompson sommarträning.
Nej, det ska jag inte säga. Jag skulle nog säga att det skönaste att slippa är just oktober, november, lunken.
Nu kommer en till tvärtom här, eller på att säga antingen eller. Men vad är det bästa med modern hockey?
Tekniken, skillsen som de har.
Och då blir det en uppenbar följdfråga vad som var bättre för.
Ja, jag skulle säga spelsinne, kamp och skydda sig själv.
Tre, vad mycket som bättre för. Vem är den bästa spelaren du har mött?
Datsuk.
Vilken lagkompis från din karriär tycker du fick för lite cred?
Melke Karlsson.
Melkman.
Always delivers. Och sist, vilken är din favoritspelare som är nu aktiv?
Oj. Den var ju...
Matthew Tkachuk.
Den var jobbig. Nej.
Du är lik honom.
Jag tycker inte jag fick se det senast i OS, men Eriksson Ek är ju, tycker jag är bra. Men han var inte så bra som jag hade hoppats på att han skulle vara i OS.
Men han är ju lite som du, när Erik var inne på med trash talking, men jag tänker att du var ju med, stod med det där flinet. Jag kommer ihåg det så många när man såg det framför mål och stod där och böka. Och sen var det bara det där flinet. Jag tänker att man har hört det tillsammans med Joel, att det är ingenting han säger. Det är bara att han står där och tar det och bara ser en rakt i ögonen efteråt. Utan att liksom backa. Jag tänker att det var samma med dig. Ja, det där flinet framför mål. Hade jag varit back hade det krypit i mig.
Punchable face.
Ja, älskar man det man gör så då ser man oftast glad ut.
Du, det sista jag vill ta med dig här innan vi släpper det. Programmet heter ju Godmorgon NHL, och du ska få reda ut det här nu. För under de åren jag bevakade dig där när ni var som bäst och du var som bäst och vann guld och så vidare, och du fick spela ett OS. Så innan Sankt Petersburg har jag hört att det fanns ett NHL-kontrakt på bordet, som du sa nej till och åkte till Ryssland istället. Var det så? Och berätta storyn i sådana fall.
Nej, det var det inte. Det här var året innan, om jag missminner. Alltså det var året när OS-laget skulle tas ut till 2014. Ska Sankt Petersburg spela 2015. Då hade jag haft en bra säsong och hade fått förfrågningar från andra sidan Atlanten. Och det var mer min agent som har mer koll på det. Men om det skulle röra sig om något envägskontrakt, så var det 3 klubbar. Då var Florida en av dem. Hade jag åkt över dit så hade jag nog försämrat mina chanser att spela OS. Hade det däremot varit så att Detroit hade varit en av de klubbarna, för att många svenska spelare och brorsan spelare också, så hade det ju liksom gett en extra krydda. Men jag hade en förhoppning och ett önskemål om att verkligen få spela ett OS. Så då såg jag mina chanser störst om jag var kvar i Skellefteå.
Och i och med att du fick spela det här OS-et, känner du att det var värt att försaka NHL-möjligheten? För det är ju såklart en dröm för i princip alla hockeyspelare.
Ja, jag är nöjd med mitt val, även om jag hade hoppats att det skulle bli något ädlare valör på medaljen. Men stort att spela till OS när alla de bästa är med, och en ruggig upplevelse, även om det säkert är det att spela i NHL också.
Vilka var det? Florida, och vilka var de andra två?
Det har jag för dåligt minne för att komma ihåg.
Då tänker jag att Florida var närmast då, eftersom det var det du kom ihåg.
Ja, det kändes som en solig skön plats så där. Jag tror att de andra var väl kanske inte på lika roliga platser.
Ja. Snabb sista fråga. En av mina barndomskompisar vi spelade upp i Bodomång, Fredrik Öberg, Harren kallad. Har du kontakt med honom fortfarande, på tal om underskattad spelare med magiska flippassningar?
Men jag träffar på honom då och då, absolut. Han spelade mer paddel förut. Jag har inte sett honom på ett tag, men jag träffar på honom på affären och lite varstans.
Han var ju ledare länge i juniorverksamheten där i Skellefteå. Är inte du sugen? Du skulle vara en superbra ledare och guida de ungdomarna vad som krävs för att spela på elitnivå. Kan du se dig själv i en ledarroll framöver? Alltså, förutom att du är med och hjälper grabben i hans lag lite grann.
Ja, men jag är med och hjälper grabben, men bara lite. Däremot så har jag en dotter som är 15 år som spelar både innebandy och fotboll, och där är jag ju ledare. Och det tar ju sin tid, men det är ju extremt roligt, absolut. Angående Fredrik då, så han var inte bara en bra ledare på ungdomsnivå, han var även i A-laget var han ju under...
Ja, exakt.
Minst ett år i alla fall, men säkert fler än så. Mm. Men det är han inte längre, men han var... Alltså han är ju hockeykunnig och jobbar ju hårt. Varför han inte är där längre kan jag tyvärr inte svara på, men en bra...
Hälsa när du träffar honom.
Det ska jag göra, absolut.
Jimmy, stort tack för att du var med oss den här morgonen. Du ska hasta vidare till fler möten och njut av att det då är sol på ingång här och vår och inte oktober och november.
Tack så hemskt mycket. Tack för fumma.
Ha det bra.
Hörs.
Hej då. Jimmy Eriksson alltså.
Hej då.
Härligt att höra från honom, och samtidigt så välkomnar vi då alltså sheriffen Larsson, känd från Bandit Rock, Bandit-matchen här på Viaplay. Och du är också känd som en stor Florida Panthers-anhängare, och när du hör att Jimmy tackar nej till Florida, vi måste ju börja i den änden.
Jag hörde ju inte det här.
han sa att han fick ju ett skarpt anbud av Florida, men valde då att vara kvar i Skellefteå för att kunna spela OS, där det blev ett silver då med 3 kronor 2014. Men han hade ett kontrakt på bordet med Florida.
Ja. Hade jag haft samma läge eller möjlighet hade jag klart spela i Florida. Men på den tiden var vi heller inte så bra.
Nej.
Och på den tiden var det inte attraktivt att spela där. Det har ju blivit de senaste 5-6 åren. Så att all respekt till Jimpa Eriksson. Fråga Kolon bara. Jag smsade igår Linkan och sa att jag och Jim Eriksson, vi har en gemensam nämnare. Vet du vad?
Nej, jag har ju funderat på det här sedan igår. Erik har ju inte fått den här frågan, så det vore ju sjukt om han satt den på uppstuds här. Jag tror att det var någonting med Linden, du är från Eskilstuna, att Jimmy hade varit på lån någon gång eller något, men det hittade jag inte.
Det handlar om bearnaisesås.
Ja, hans bror har ju investerat i det.
Ja, och jag hade ju det som initial tanke. När jag och Kenta, min porre, åkte över typ 2004 kanske, vi smugglade med oss bearnais, gick runt på stan. How do you like the taste of this? Och de bara, fan, it tastes good. Så då skulle vi dra upp en liten sån business, men vi hade inte finanserna, för vi har inte spelat i NHL. Så att båda har varit nära, alltså i släkten då, och vispa bearnaise i USA.
Hade du tagit den, Jonta, då hade du varit geni.
Ja, den, jag har inte koll på, jag hade koll på Jonta Erikssons affärsverksamhet, men inte på Kantas, kompis Kanta. Hörrni, vi ska gå rätt på nyhetssvepet som vi alltid har i Godmorgon NHL. Nu fick ju det vänta lite för att Jimmy var snäll nog att klämma in ett inhopp här innan sitt viktiga möte. Man undrar vad det var för möte, men det får vi aldrig veta. Och den stora snackisen ifrån i natt är ju en helt galen match mellan Buffalo och Tampa. Det var en kamp om toppen i divisionen som heter Atlantic, som är ligans bästa. Och det var 102 utvisningsminuter. Det var ett Buffalo som gick upp till 4-1, tappade till 7-5 och vände och vann 8-7 under ordinarie tid. Och här ser vi Rasmus Dahlin i handgemäng med Darren Radish.
Ja, det här alltså, vi får gå tillbaka till 90-talet för att se en match med så här många mål, 15 mål och så här många utvisningar också. Och det är Buffalo spelar matcher som betyder någonting. Det är 14 säsonger med missade slutspel. Nu är de där uppe, tvåa i östra konferensen, vann den här matchen med 8-7 och ja, det är otrolig intensitet i Buffalos matcher. De har vunnit 7 raka, så att de är på väg mot någonting stort, Sabres.
Men om vi börjar kolla på den här situationen bara med Dahlin och Brandon Hagel framför mål. Jag tycker tyvärr att den här påminner lite grann om Todd Bertuzzi, Steve Moore, när han börjar svinga på Dahlin bakifrån där mot nacken.
Ja, det är så här, för att folk ska förstå varför de är förgrymmade på Dahlin, så är det ju för att han spelar väldigt vårdslöst med klubban och crosscheckar ganska mycket och sådär. Och Hegel säger att crosscheckar du, då får du stå upp för det också. Men då vänder han ju ryggen till och liksom börjar slå i nacken på honom.
Och vi ska återkomma till det, men samtidigt som vi här ser Dahlins väldigt, väldigt vackra assist. Och sen hade han ett ännu snyggare mål. Rasmus spelar över 26 minuter i den här matchen. 1+2. Och nu är ju frågan som jag ställer till dig då, sheriffen. Är det här Sveriges just nu bästa hockeyspelare?
Överlägset. Alltså det finns ju vissa som har skillsen nog att konkurrera, William Nylander till exempel, men där tycker inte jag det finns det här brinnet. Och sen såg man också en intervju efter den här matchen att Rasmus Dahlin, det berörde verkligen honom, för han sa att det här betyder så mycket för staden och det är så skönt att kunna ge staden hopp, för att det märker man ju nu i Buffalo att de brinner ju. Det är lapp på luckan varenda match, det är bra tryck i arenan, och jag älskar också det att han som kapten går i bräschen för och visar att det verkligen betyder någonting. Mm. Att det är nästan som han själv börjar bry sig om Buffalo.
Ja, precis. Och draft detta 2018 då, och alla de här tuffa åren, kräftgången långt ifrån slutspel, inte spela betydelsematcher i mars, april, men nu är de där. Och då är det klart hela staden lever upp, hela organisationen och för Rasmus som är Sveriges bästa ishockeyspelare just nu, att han får vara där och leda laget, det är häftigt.
Men okej, okay, Erik, om vi går tillbaka, vi har ju poängen här, 57 på 60 matcher, han snudd på 2 poäng efter Nylander, han är 8 poäng efter Raymond, det är bara de svenskarna som har fler poäng totalt sett, så han är ju verkligen toppen där. Men du var inne på det här fysiska elementet, för 2 gånger på här, vi såg tidigare i veckan, blev Evgeni Malkin riktigt förgrymmad på Rasmus och gjorde ett fult överfall som gav 5 matchers avstängning. Nu ska vi se att Malkin är ju återfallsförbrytare. Och har ju varit avstängd 2 gånger tidigare, så det kanske förhöjde det. Om vi börjar med den situationen, Erik, när du såg det här Malkin Dahlin.
Nej, men han får ju totalt hjärnsläpp, Malkin, och gör ett yxhugg rakt över ansiktet och nacken. Och, ja, 5 matcher, det är det han ska ha för den förseelsen. Det gäller ju att kontrollera känslorna. Det är hög aggressivitet i hockey, men när det övergår till den här typen av våld, då ska det ju vara hårda bestraffningar. Och 5 matcher får Malkin. Anledningen att de blir så förbannade på Dahlin är ju att han spelar ganska vårdslöst med klubban, med korta crosscheckarna mot rebenen och sådär. Och vi såg Matthews lacka ur för några år sedan.
En snarlik situation med hög klubba.
Utematchen där han ger igen med en hög klubba. Och här Malkin då, topplocket går. Det som är grejen, man får ju inte använda så brutalt våld som vad heter det, Malkin gör här eller Matthews då. Men att vissa spelare, vi såg Hegel i nattens match liksom säga att okej, om du håller på att crosschecka med sådär, då får du stå upp för dina handlingar. Och det är därför det händer nu att det blir ganska mycket handgemäng och gurgel, som Holmgren säger, när Dahlin är inblandad.
Men vi pratade förut med Jim Eriksson och då sa du just att ligga på gränsen som någonting positivt. Tycker du Dahlin är på rätt sida gränsen?
Han är ju och tassar ute på den vassa äggen, för att citera Lundell. Ju. Alltså, ibland passerar han ju gränsen, och det är därför vissa spelare reagerar. Okej, har du crosscheckat med 3 gånger på rebenen, nu får du stå upp för ditt beteende, så att säga. Och han är ju där absolut. Han får ju motståndarna ur balans. Så att ofta vinner ju Buffalo. Det blir ju mer reprimander för motståndarna. De får mer utvisningsminuter. Men Rasmus får ju vara med att han måste försvara sig själv. För att det är nog fler som kommer göra som Hegel och liksom säga att okej, då får du stå upp för ditt beteende, så att säga.
Får jag flika in en fråga där? Mm. För att de gör ju undersökningar varje år där man pratar om så här, spelare som är irriterande att möta och har punchable face och allt vad det kallas. Dahlin är aldrig med i de diskussionerna. Han är aldrig med och toppar de listorna. Går han under radarn för att han gör det lagom fult? Eller är det att man inte vågar säga honom för man ska säga Kachak-bröderna och...
Nej, men han är ju på väg upp på den listan. Joel Eriksson Eke, du pratade med honom om Jim Eriksson just den här. Han spelar hårt och tufft nästan på gränsen ibland, och så står han bara och flinar efteråt. Så det blir det här punchable face. Men Rasmus Dahlin är inte bara Sveriges bästa hockeyspelare. Han är en av världens bästa ishockeybackar. Och han är dessutom spelar med det här på gränsen, sandpapper och retar gallfeber på motståndarna. Ofta med klubban då. Så att han är nog där upp högt på nästa lista när spelarna får den frågan. fram.
Ett svar på den frågan kan ju också vara att man tänker spelare som ofta är uppe här, så Matthew Tkachuk, Brad Marchand, det är också spelare som har spelat i bra lag och de har mött dem i den här typen av matcher, ja, som gäller så mycket. Det har inte Buffalo varit, men det kommer de ju vara framöver den här säsongen, så det kanske också kommer att stiga, göra att Rasmus Axén stiger i den viktiga kategorin. Kanske. Men vi ska prata mer om Buffalo senare i programmet. Nu ska vi titta ner i andra änden av tabellen. Buffalo toppar sin division. Vancouver går kräftgång, men vi ska ändå uppmärksamma en svensk där, två faktiskt. När de förlorade mot Winnipeg i helgen så var det två svenska målskyttar. Liam Ögren gjorde sitt sjätte mål för säsongen. Dessförinnan Linus Karlsson, 12:e målet för säsongen, prickskjuter han. Och sen hade han också assist till Liam. Och nu ska vi säga så här. Linus Karlsson har 28 poäng. 25 stycken i lika styrka. 25 lika styrka poäng. Det är samma som Gabriel Landeskog, Elias Pettersson, Rasmus Andersson. Han är en för, William Eklund, han är en för Erik Karlsson. Det är en jättesäsong här under radarn.
Ja, det är riktigt kul att se. På tal om Jim Eriksson och Skellefteå som gäster oss. Han var ju så bra i Skellefteå. De här offensiva kvaliteterna som Linus visar här såg vi ju i Skellefteå också innan han åkte över. Paula Gullbing, mentala coachen som han gästade god morgon NHL för en tid sedan. Hon jobbar aktivt med Linus. Så att Linus är en av de här spelarna som liksom gör allt, omger sig både med fys, mental coach och så, för att optimera sin potential. Och den potentialen börjar vi ju se i världens bästa hockeyliga. Så väldigt glad att du tar upp Linus och han är ju sån där, eftersom han spelar i ett lag nu, Vancouver, som är långt, de är sist i hela NHL. Så det blir inte tal om slutspel, men vi kan ju glädjas åt den individuella utvecklingen Karlsson haft.
Ja, jag skulle fråga dig, sheriffen, för att vi pratar ju om Bandit-matchen och det här. Men man ska också säga att du jobbar som live-tekniker där.
Yes.
Du ser ju förmodligen fler NHL-matcher än...
alla i världen.
Jag tänkte, hur många svenskar tror du ser fler NHL-matcher på en säsong? För att en live-tekniker, du sitter ju och liksom kör ut matchen, så du ser ju hela matchen och reklambreaks och allt det där, så vi ska förklara branschen.
Ja, det man gör, och man ska förklara för den som tittar och undrar vad man gör. Man ställer alltså, om ni kommenterar så ställer man ju så att ni ligger bra i mixen. Så det ska låta som att ni sitter på arenan även om ni sitter i Sverige de flesta gångerna. Annars går ju vi på svensk reklam när jänkarna går på amerikansk reklam. Det är väl i stora drag det man gör. Plus att man klipper ut repriser för att när folk ser matchen dagen efter så vill man inte uppleva 18 minuters periodpaus, utan då vill man ha spel och spel. Det är väl det man gör. Och svaret på din fråga, jag tror att hockeyintresserade pensionärer ser ju klart fler matcher, för att de behöver inte göra så mycket annat. Jag behöver ju gå ut med hunden, jag behöver laga mat, jag
göra radio, bandit på dagarna.
Så att det finns att göra.
Men det är många pensionärer som har hund och käkar mat också.
Ja, ja, men jag ser nog 500 NHL-matcher per säsong i alla fall.
Av 1312. Och jag sa, du hade sovit dåligt för du har kört från Övik hela natten för nattåget var inställt. Du har också bara sovit 2-3 timmar eftersom du gjorde ju matchen igår, Colorado, den Minnesota-matchen, så gjorde du match i natt också.
Ja, jag gjorde St. Louis mot Anaheim, var slut ungefär vid 5 bläcket. Och sen borsta nötterna och sussade vi 4:15 ungefär upp vid 8.
Men det där var en liten sidokrok här. Nu ska vi tillbaka till frågan som du ställer, apropå att du ser så många matcher och Linus Karlsson. Har du någon favorit svensk doldis?
Ja, men det är Nisse Höglander. Kanske inte i år, men det Nisse har gjort annars. För han är så, dels är han så intensiv. Och sen tycker jag att han gör de här grejerna som är väldigt ögonfallande. Han kan göra en Zorro-grej. Han kan göra någon mellanbena sak. Han kan göra lite galna finter. Och också så var han med på planet när jag köpte min hund i Skellefteå, eller ruff, Leftio som han säger, roggar. Och då satt Nisse två rader framför. Nisse, titta han bakom.
Travkaren från Bockträsk.
Jag kan inte släppa in Erik här. Nej. I din gamla granne då, så många stories om de Höglander. Så...
årets mål i SHL 3 år i rad.
Ja, Nisse älskar man ju. Ja.
Ni ser ju båda väldigt mycket hockey, men jag tror inte att, hade någon av er koll på Dominic Schein inför nattens omgång?
Dominic Schein, ge aldrig upp drömmen.
Dominic Schein, 32 år gammal, Michigan Birdie, spelar för sin ungdomslag. Har gjort 8 år i AHL innan en fjol fick göra sina första 9 NHL-matcher. Inget mål, men så, som 32-åring alltså, kom i natt i 3-0-segern i det där första NHL-målet. Sheriffen, vilket ögonblick.
Ja, jag har ju aldrig gjort mitt första NHL-mål, men...
Nej, men om han kan så är det snudd på att...
Ja, jag är bara 40, så jag är fortfarande ung och lovande. Jäger spelade ju NHL tillsammans i min ålder, så att det är lugnt. Nej, men såklart att det är mäktigt. Och jag tycker det där är fint också, för vissa spelare är ju... De ger ju verkligen aldrig upp. Och det här kommer förmodligen vara det största han gör i sin karriär. Och kommer minnas den han Han sitter med barnbarna i knäna.
Ja, titta den glädjen.
Det är så underbart, på tal om att inte ge upp drömmen. Alltså ända från han är liten och spelar spontanhockey och så ute på isarna, stapplande skär. De flesta nu för tiden drömmer ju om att spela NHL. Mm. Har gjort 8 år i AHL, farmaligan och kunkar runt i bussar och spelat inte så glamorösa matcher. Får han göra sitt första mål. Och vad snyggt det var också.
Ja, det var läckert.
Hörrni, vi har ju vårt sedvanliga nyhetssvep, men med trade deadline avverkad 21.00 svensk tid så var ju officiellt deadline, ramlade in några affärer efter det också. Så måste vi såklart summera där. Och då kan jag säga så här, i mina ögon sett till nordamerikansk rapportering var de två största, inte tradesen, bara en av dem var en trade, men de två största snackisarna att John Carlson, lite tog man inte, skeppades från Washington efter 17 år till Anaheim. Mm. Och att Colton Parayko sa nej till Buffalo. Hade en affär klar, de här två klubbarna. Men han hade en klausul, hade rätt att säga nej och gjorde det. Vilken tycker ni var den största snackisen?
John Carlson för mig. 17 år i Washington. Det var bara han och Ovechkin kvar från 2018-laget som vann Stanley Cup. Han var med hela vägen när de vann President's Trophy och så. Men åkte ut mot Pittsburgh ofta då. Till slut 2018 så gick de hela vägen och vann. Och John Carlson som liksom är klippan. Det var också Tom Wilson och Ovechkin. De var ju rörda. Det var ju till tårar just att säga hej då till sin vän. Bra av Anaheim. Det är ju en jättebra förstärkning till det här unga dagslaget då, som är på väg uppåt.
Att vi ska väl säga bara där, så att nu, eftersom du är, Wilson var ju med och vann också 2018.
Ja, okej. Wilson var med och
Men de två som är med originalstommen med Bäckström.
Ja, precis. Ja, jättebra, Jonta.
Så att inte någon fastnar där.
Nej, jättebra. Det är därför du är suverän programledare och NHL-nörd. Nej, men precis. Det var det jag skulle säga. Det är så få spelare kvar. Och Wilson och Ovechkin var ju med i det där laget. Men nu skeppas. Bäckström har ju lämnat. Han är ju Brynäs nu. Och många som var del av den här kärngruppen börjar ju splittras. Och så är ju businessen i NHL, men just den här mänskliga sidan, jag tyckte för mig var det den största grejen. Och sen Parayko är ju också stort att han säger nej, för Buffalo är på uppgång.
Jag tycker tvärtom.
Okej.
Okay. Alltså jag tycker det är så logiskt att han säger nej. För att han har vunnit allt. Han har vunnit OS, han har vunnit
Stanley Cup.
Louis. Och sen är det ju så att St. Louis har ju ett rykte att vara en ruff stad, men det är ju framförallt i St. Louis. Tittar man på alla spelare som har spelat någon gång under karriären i St. Louis, de blir ofta kvar där. De har jättefin alumni, som man säger. Mm. Och så här. Så att jag tycker det makes all sense. Alltså han har så här, nu vet inte jag om han är gift och har barn, men jag gissar det beroende på hans ålder. Slippa riva upp det här, låt dem gå kvar i skolan, bo i huset som du har inrett och trivs bra i. Spela ett lag du trivs med, för att det är ju, St. Louis har inte ändrat så mycket. Det är många samma spelare också. Trivs säkert skitbra. Så att jag förstår det.
Han väljer ju den mänskliga sidan då. Och själv när man sitter och längtar efter slutspelet och de här som är nästan maniska och drivs av att vinna Stanley Cup och så. Vi är glada för Rasmus Dahlin att han äntligen får spela slutspelshockey. Då tänkte man, Parayko har chansen att förstärka med sin erfarenhet till det laget. Men du har rätt i, ur en mänsklig synpunkt så är det fullt förstås att han väljer att inte säga upp sin klausul som han har då.
Jag och Erik har ju en kompisregel att vi alltid säger till när det blir fel. Mm. Som du märkte där. Och Colton Parayko har inte vunnit OS. Det var någon där hemma som hängde med på det också.
Ja, men Four Nations då.
Exakt.
Ja, Four Nations.
Bra där.
Förlåt. Jonta är vaken.
Ja, bra, Linka.
En timme sömn och du är vaken.
Men jag och Erik har sagt det. Man ska aldrig lämna grejer hängande.
För nej, det är bra.
Vi har väldigt kunniga tittare.
Då lämnar jag en grej jag tänkte på tidigare när ni nämnde Fredrik Öberg.
Ja.
Visst fan, är det den coolaste spelaren som någonsin har rockat fyrkantig hjälm? Han var i Västerås och hade nummer 48. Vilken kille.
Ja, alltså, ja, vi ska inte fastna på Öberg heller. Men på tal om magiska händer och spelsinne och flipppassningar. Och sen älskar han det glada livet utanför också. Vilket gjorde att han blev en populär lagkompis. Tillbaka till körschemat.
Exakt. Och då kan vi ta lite blågult fokus på den här deadlinen. För att det blir ju så. De här grejerna har vi snackats ganska mycket om. Men vi har ju några svenskar som har flyttat. Elmer Söderblom till Pittsburgh.
Ja, men härligt. För att Elmer är ju en sån här som har blivit fast lite i Detroit. Slog igenom där med att han gjorde de här riktigt snygga mellanbenenmålen i JVM. Och då tänkte man så här, ja men fan, det där kommer bli något. För han har storleken och han har händerna. Men har inte riktigt fått chansen i Detroit. För att de har ju successivt blivit bättre också. Och fått fram talanger som har tagit, alltså Raymond till exempel, tagit större kliv. Mm. Och sådär. Så han har liksom fastnat. Och nu tror jag att Pittsburgh är ett bra lag att komma till. För att de behöver ju generationsväxla nu. Med tanke på att, ja, De sitter ju snart i rullstol, Crosby och Malkin. Så att, det där är en win-win.
Intressant detalj är ju att Pittsburgh i somras signade Anthony Manta och Justin Brasseau, som både är 1,95 plus skillade med lite tröga yttrar. Ja. Så att det, är som, det verkar funka bra för den typen av spelare. Så ja. Det är min smala spaning.
Och sen har de med Ben Kindle, den här smarta liran i mitten. Mm. Så ja. Jättekul för Big Elmer.
Timothy Liljegren.
Ja,
till Washington.
Det brinner jag för. Det är ju kärt återseende med Rasmus Sandin. De spelar ju tillsammans i Toronto jättemycket och var ett bra backpar där, och de kommer vara jättebra för Washington. Timothy Liljegren med sin högerfattning och Rasmus med sin vänsterfattning. De kommer att vara som ler och långhalm utanför isen och kommer att vara viktiga i Washingtons framtid.
Mm. En följd av det här nya regeln som vi ska säga att numera så gäller lönetaket även i slutspelet.
Bra.
Det börjar om, och då betyder det att förut har man ju kunnat, på grund av olika regler, det här är väldigt avancerat på internationell, men kunna ta in spelare med ganska stor lön för att bara återstoden av säsongen räknas mot lönetaket. Nu börjar det om i slutspelet, och det betyder att vi ser att ibland så måste en spelare gå i motsatt riktning när man tar in en spelare. Och hela den här långa harangen är att förklara varför Colorado släppte Victor Olofsson till Calgary när de hämtade tillbaka Nazem Kadri. Olofsson har stundtals varit riktigt bra för dem, men för att pengarna skulle funka så var de tvungna att skicka honom till Calgary. Och hur blir det för Victor?
Ja, men det kan ju bli en succé om han får en lite mer framskjuten roll. Men sen är det ju samtidigt, jag tror ju att han gör ofta sina poäng i powerplay, det ska man vara ärlig med. Det är kanske inte världens bästa 5-mot-5-spelare. Calgary, är det ett lag som kommer dominera 5-mot-5 inom de närmsta åren? Det tror jag inte. Jag tror att personligen så kan det bli också, det gäller hur han omfamnar det. Men det känns inte som att han är den spelaren som kommer dit och säger, nej, nu jävla Huber då, nu ska du sitta på bänken, nu ska jag ta din plats här i hierarkin. Utan mer så här, ja, de sätter mig i tredje, jag gör mitt jobb. Ja, men han känns lite så i mina ögon. Sen känner inte jag honom.
Ja, det måste ju vara ruggigt tufft. Colorado är laget att slå. Det är bästa laget i NHL. Och
var så här nära liksom.
Var så här nära.
Alltså,
sjukt jobbigt för Victor Olofsson måste jag
man
säga.
Känner ju honom. Och just som så, hade det varit i fjol hade de förmodligen kunnat behålla honom som en breddspelare. Mm. Men på grund av de nya reglerna.
Vi hyllar ju ändå den här regeländringen också. Ja. Vi har sett många lag som har liksom haft 10-20 miljoner över lönetaket in i slutspelet för att de har tagit in spelare som har varit på.
Men jag tänker tvärtom där dock, när vi pratar om Huber då. Mm. Han gillar att spela vänster cirkeln i PP. Olofsson direkt skottet till höger.
Det tänkte jag också.
Ja, men vi snackar 5-mot-5.
Ja, just det. Bra.
I den hierarkin. Alltså det är klart han kommer göra mål i powerplay också. Det är inte så att han får ett sämre skott om man går till Calgary. Men jag tror att generellt sett så kommer de inte vinna lika många matcher. Och jag tror inte att han har det brinnet som behövs för att kanske tuppa upp sig. Som man många gånger behöver göra i Nordamerika.
Isak Rosén till Winnipeg.
Ja, Isak Rosén som har gjort det så bra i Buffalos farmarlagen. Gjorde det bra när han var uppe och fick spela några matcher också. Hamnar i Winnipeg, och jag hoppas att det blir ett lyft att han får spela i Winnipeg, Isak, som är ju en, på tal om JVM, minst för några år sedan där, väldigt rivig spelare, jobbar hårt och har bra tekniska färdigheter också. Han får ta med vinterjackan såklart, men jag tror det kommer bli bra där i Jets för Rosén.
Sista grejen, Marcus Gillöf är ju inte en NHL-spelare nu, men hans rättigheter gick till St. Louis när Braden Schenn gick i motsatt riktning.
Ja, Marcus Gillöf som jag gillar väldigt mycket. Han har en enorm potential med sin enorma kropp och kommer lite grann från att spela landhockey-målvaktsspel. Så han kan göra de här desperationsräddningar. Milner i Leksand, de jobbar för att få en tydlig spelidé där han blir lite mer samlad, jobbar hårt med fysen också. Och intressant var ju att han blev intervjuad av jättemånga lag inför draften, men det föll på Islanders som valde att tinga honom. Men hans rättigheter nu då till St. Louis, så tittar vi på djupet i St. Louis målvakt. Ja, de har Binnington. Men sen så bakom där så finns det faktiskt öppningar för Gidlöv. Så att, jag blir inte förvånad om han sticker över till St. Louis inom något år där. Och fortsätter sin utveckling på de mindre rinkarna. Mm.
På tal om jättemånga intervjuer så gjorde jag sådana i somras med allspelare. Där vi frågade om regeländringar de skulle vilja se i hockeyn. Ja, tack. Nöjd med övergången.
Mindre rinkar.
Den har vi dock inte här och nu. Den gick för de som såg hockey i sändningen med dig.
Och Gide där och Gide, i Göteborg.
Precis, där gick den, så att den skulle återanvändas. Den är dock inte med. Så vi fortsätter att prata helt enkelt.
Men får jag bara säga någonting om regler? Alltså, många var inne på det där som nu inte visas. Även en inställd spelning är ju en spelning, sa ju Lundell på 90-talet.
Jocke Lundell alltså.
Nej, Ulf Lundell för er unga tittare. Men just att göra mindre rinkar. Jag tror att en sån som Gide till exempel kommer älska att spela på mindre rink. Gör de 61 gånger 26 meter som det är borta. Det blir mycket intensivare spel, händer mer runt bägge målen. Så många av spelarna sa det att mindre rinkar även i Sverige. Det skulle göra hockeyn ännu mer underhållande. Så sammanfattar vi det.
Mycket bra. Och så går vi vidare till nästa moment. Det är ju så att Florida är ditt lag som vi har pratat om.
Alla slag.
Alla slag såklart. Och vi har pratat mycket om Buffalo. Och de här lagen spelar ju båda i Atlantic Division som är löjligt bra den här säsongen. Det känns som en formalitet att det kommer att vara fem lag till slutspel där. Alltså tre divisionsplatser och två wildcards. Just nu, när vi sitter och pratar här nu, är fem Atlantic-lag topp 11 inspelade poäng. Och då ska vi ha en liten diskussion här. Erik, du kan få föra anteckningarna nu här med din tavla där borta. Ja. Där ni ska få ranka dem i sannolikhet att vinna Stanley Cup de kommande tre åren. Och då ska vi säga att det här är så kittlande för att du har egentligen fyra unga lag på väg uppåt med varierande framgång i Buffalo, Montreal, Detroit och Ottawa. Mm. Du har tre etablerade lag som har varit topplag länge, varav två har vunnit i Tampa och Florida, och så har också Toronto som har varit bra utan slutspelsframgång. Och så har vi Boston som har gått någon sorts mellanväg och varit bra och gjort en kort ombyggnation och nu är med i slutspelsracet igen. Så frågan är, här och nu så ser det ut som att Florida, Ottawa och Toronto kommer att missa. Men frågan är alltså sannolikhet att vinna Stanley Cup kommande tre åren. Om vi börjar nere från åtta, har vi någon tydlig liksom min sannolikhet?
Boston.
Ja, jag köper Boston. Men jag skulle också vilja slå ett slag för Ottawa. För jag tycker att det är ett överskattat lag. Med tanke på att de har några höjdpunkter såklart. Jake Sanderson på backplats, Stützle forward, eller center, Matthew Tkachuk säger jag, Brady Tkachuk. Det finns några fina, men jag tycker deras... Nej, det är inte så bra som många säger. Och jag tycker att det har visats med åren här också att man får ingen framgång.
Mm. Kan du, jag får låna din penna.
Jag
blev så ivrig så att den tog slut direkt. Där, tack.
Bra, men okej.
Okay. Så Boston är vi överens om att...
Vi kör Boston längst ner.
Jaha, du pratar om Ottawa också där, ja.
Mm. Ja.
Ottawa... Och Boston. Boston var ju final 2019 mot St. Louis, förlorade efter 7 matcher. Men de har ju kvar Pastrnak, Swayman, Hampus Lindholm, riktigt bra spelare. Men de saknar ju bredden nu.
Okej, men om vi är eniga om Boston sist. Då är frågan till mig här. Ottawa, de kanske, jag håller med, de ligger väl längst bakom de här ombyggande lagen i tabellen uppenbarligen också. Men Toronto, som har haft det här fönstret och nu håller på att ramla ur och det känns lite panikartat där. Har Toronto en större sannolikhet än Ottawa att vinna Stanley Cup de kommande tre åren?
Dragningskraften gör ju att Toronto är lite före. För att Ottawa, det tjatas mycket om att de spelar ute på... Alltså arenan ligger inte bra och sådär. Får de en arena downtown, då tror jag att de ligger före. Men just nu Toronto ligger före av den aspekten. Att de kan locka free agents och folk som växer upp med Toronto som favoritlag. Och dylet. Det är ingen som växer upp och håller på Ottawa.
Inte jättemånga i alla fall. Kanske under den tidigare Karlsson var i sin prime.
Okay. Eller Daniel Alfredsson.
Köper du det här, Erik?
Ja, jag köper att Toronto senast de vann var 67. De har ju enorma problem. Missar slutspelet nu. Och sen de tappade Marner till Vegas så har de tappat slagkraft också. Så att jag köper att Toronto... lite större chans än åtta, men fortfarande inget lag som kommer att vara med och vinna Stanley Cup inom tre år.
Okej, okay, då är det väldigt kittlande här. För då har vi Florida som högst sannolikt kommer att missa. Men vi har sett lag, Vegas, Tampa till exempel, missa och sedan fortsätta vara utmanare och vinna därefter också. Under det här fönstret de har. Jag tror att ingen tror att det är över för Florida. De har haft så extremt mycket skador. Vi har Tampa som har stått tillbaka och är det kanske bästa laget i öst. Även om de inte är det poängmässigt. Och så de här tre unga lagen. Så nu blir det väl svettigt?
Ja, jag vill ursäkta, du skulle få prata om Florida, men jag får bara säga att Florida, de har ju ackumulerat trötthet. Det är final, de har vunnit två år i rad, det är tre raka finaler och sen har de haft stjärnan Barkov, den finska supercenterkaptenen, skadad hela säsongen med sitt knä. När han kommer tillbaka nästa säsong och de har fått träna bra, återhämta sig, då kommer det vara favoriter för mig att vinna Stanley Cup igen från den östra sidan. Så Florida är uppe i topp där. Säger du emot ditt favoritlag?
Nej, klart jag inte säger emot.
Ska de vara etta? För de får ju bara två. De här andra lagen får ju tre chanser att vinna.
Ja,
för de kommer ju missa år Florida.
Mm. Men samtidigt tror jag, det är svårt att se ett Atlantic-lag vinna i år. Utan det kommer nog bli en vinnare på västra sidan, det tror jag. Även om Atlantic har ju fina lag. Men jag skulle nog säga så här. Ett lag som jag tycker har en väldigt fin åldersstruktur på de ledande spelarna. Det är Montreal som jag skulle vilja slänga in som tvåa. Alltså vi har Lane Hudson, en av ligans bästa backar.
Suzuki,
jättefin center. Cole Caulfield, en av bästa namnen att säga som Spiegel.
Slavkovski,
bra skott. Gjorde ett jävla mål här om natten, eller om det var i natt till och med. Nej, men de har en fin... De skulle bara behöva få träff på Evans till exempel, målvaktstalangen som de har där. Eller att de hittar någon målvakt på öppna marknaden.
De har ju Montebo, Dobers, Jacob Fowler.
Fowler heter han, förlåt, Fowler. Jag sa Evans.
Vi rättar varandra hela tiden.
Det är bra.
Men jag håller med.
Montreal 2. Är de före Tampa? Är de före Buffalo?
Nej, jag skulle säga ganska jämnt skägg mellan Montreal och Buffalo. Så de har ju yngre lag. Tampa är ju en annan kategori. Mm. Där de har superstjärnorna med Vasilevski, Kucherov, Point, Hedman. De har ju fortfarande kärngruppen kvar. Och Gensel. De har ju, och sen runt dem så Tampa kommer ju... Vann ju 2021, men de vägrar ju ge upp. Men det är en helt annan fas jämfört med Montreal och Buffalo som går som raketer uppåt.
Gör som i skolan. Så här, hej, vart min hand där? Anledningen att jag tror på Montreal mer än Buffalo, det är för att de ändå har varit där och lärt sig lite. De gick ju till final, visserligen under coronasäsongen.
Med Carey Price i mål.
Men man har ändå, några av de spelarna var med då. Några i, alltså de ledande rollerna var med. De har lärt sig någonting. Buffalo kommer ta sitt för... De kanske vinner en runda i år. De kanske vinner två runder. Men de kommer inte vinna Stanley Cup. Men det kommer göra att de... Det är klart att de kommer bli bättre av den upplevelsen. Men jag tror att Montreal ligger lite före. För att de ändå har varit där och naggat. Om att vi tar Tampa Bay till exempel. De har ju jättebra spelare, men där är åldersstrukturen, den talar emot, för att väldigt många av de här Kucherov, Hedman, Point, de som har varit deras ledande spelare, de är ju på väg över klippan.
Det räcker inte två år till efter det här.
Nej, alltså Viktor Hedman är ju som en finlandsfärja på isen, tyvärr.
Men det är inget fel på finlandsfärjor ibland.
Nej, det kan vara trevligt.
Men det... Jag, jättebra argument. Montreal och Buffalo i den fasen de är med åldersstruktur och det. Montreal lite mer erfarenhet av slutspel, så de ligger lite före i pipen där. Men Buffalo tror jag...
Men Detroit har mer erfarenhet av, de har ju varit närmare än Buffalo. Ska de ändå in bakom?
Men har de varit det? Alltså, Detroit...
De har ju varit närmare och huggit på det.
Jo, så absolut.
Detroit har missat slutspel 9 år i rad. Mm. Men de är där just nu.
De har ju varit närmare, varför? Okej. Ja, men ni får enas här då.
Var ska Detroit in? Efter Tampa, innan Toronto.
Ja, precis.
Enast där.
Jag tycker Detroit med framförallt Sider, Raymond, Larkin, den, och sen har de ju spännande Sandin Pellikka, Edvinsson, Albert Johansson. De har många som kommer fortsätta utvecklas vecka för vecka.
Ja, inom 3 år, fan, då kanske de ska förbi... Nej, de ligger bra där, för de gör andra de har också väldigt spännande lag.
Läs upp ordningen, Erik.
Gör det du, sheriffen.
Uppifrån, ja, Florida, Montreal, Buffalo, Tampa Bay, Detroit, Toronto, Ottawa, eller Ottawa som man säger på lokal dialekt, och Boston.
Mycket bra. Nu har vi regelenkäten redo för er. Om du blev ligaboss i SHL nästa säsong, då får du ta med dig en grej från Nordamerika, en ändring du vill göra i svensk hockey. Vad skulle det vara?
Ja, jag skulle ta med mig att spela för sommarledigt. Än att sitta på klubben, för jag tror det är viktigare och bättre för spelarna, tror jag, än att vara på deras klubbar hela sommaren. Det är det jag tror jag skulle ändra på.
Gör om rinkarna. Jag tycker de är alldeles för stora i Sverige. Sen kanske jag inte skulle gjort dem helt NHL-size, men kanske gjort en hybrid på det. Jag tycker att rinkarna är lite för stora. Det är lite för defensiv hockey. Det är mycket traps, alla ställer upp. Det blir inte samma offensiva känsla. Folk kommer ju dit för att man vill se mål. Man vill se... Få ut allt offensivt egentligen från spelarna. Det som är roligt att titta på. Jag tror inte jättemånga sitter och tänker hur folk kanske försvarar jätteofta. Utan mer att... Ja, man vill se att det blir mål, och jag tror att mer mål kommer komma om man spelar på lite mindre rinkar.
Det finns ju inte i NHL, det finns ju damhockeyn, höll jag på att säga, där borta. Då gör de att om du gör mål i powerplay, då fortsätter du ha powerplay. Och gör mål i shorthanded, då försvinner din utvisning. Det skulle jag vilja både att NHL och SHL skulle ta in.
Mindre rink.
Även som målvakt?
Även som målvakt. Jag tycker det är roligare att spela. Det händer mer. Det sker mer misstag. Absolut. Men det blir en mer underhållande hockey. Och sen om en till sak då. Jag kan ta två förändringar. Nej, men alltså jag tycker lite. Alltså när man kollar lite på. Jag kollar ändå ganska mycket på liksom SHL. Jag tycker det är kul att kolla på Brynäs matcher. Och det är ju någonting så här med det här ansvaret, liksom de här matchstraffen som delas ut för tacklingar, och det är många gånger det är liksom det här ansvaret på bara, det blir som man dömer bara på utfallet av situationen, inte liksom hur själva situationen är, och det tycker jag inte är bra. Man såg det där Djurgården AIK i finalen när Tore Sembe får matcha för liksom en klockren tackling, och det är liksom, det får konsekvenser, och jag tycker det är otroligt, det känns som en farlig väg att gå för svensk hockey, speciellt om man vill vara, när man vill prestera bra och liksom konkurrera på internationell nivå om att vinna guld liksom.
Mindre rink minskar en lite. Du behöver inte gå till NHL-mått, men jag tror något mellanting.
Varför då?
Jag tror bara att jag tränar ju mycket med Rögle nu varje sommar, så det är ju, jag tror något mellanting mellan vad man har i Sverige, och jag tror att vi gynnas mycket som hockeyspelare och alltså spelar på stor rink, men jag tror att där finns ändå ett litet mellanting. Du behöver inte gå till de små rinkarna, men något mellanting, så tror jag det kan bli lite snabbare, kanske lite mer intensivt.
Hampus Lindholm slutade den enkäten med smårinkar. Erik har fått prata om det här med just smårinkar, så att du får fråga sheriffen, och du får inte säga smårinkar, för det, man landar ofta där. Har du någon ändring just i hockeyn?
Ja, jag är fly förbannad på att NHL har blivit så puttinuttiga med offsider. Jag tycker att förut har det varit hellre fria än fälla. Nu är det hellre fälla än fria. Att man har, om vi tar icingen till exempel, där låter domarna spelet gå, även om så här, ja, det där var en tveksam, var han över röd? Förmodligen inte, men vi släpper det för att det ska bli bra flow i spelet. Offsider har kommit ner till coaches challenge, och där är det verkligen så här millimeternivå. Jag skulle vilja så här, ta tillbaka linjedomarna, låt dem vara linjedomare och ha det som grundinställning, hellre fria än fälla. Då kommer det bli mindre videogranskningar, det kommer bli mer mål, och det kommer också bli alltså mindre besvikelse för att
vi ska gå och titta på målet. Nej, det var offside. Nej, det.
Då tycker jag helt tvärtom. In med coaches challenge i svensk hockey också.
Ja, i svensk hockey.
Ja, för att då kan man fria när det händer på isen, och sen så kan man göra en coaches challenge. Man riskerar någonting också. Misslyckas man med utmaningen, ja, då blir det ju en utvisning i 2 minuter. Ja. Men det jag skulle säga, 1 minut har domarna på sig att bestämma. Ska vi upphäva om det var offside eller inte? Att vänta i 3, 4, 5 minuter för att kolla millimeterprecision. Där får de max 1 minut på sig att kolla på sina paddor. Okej, ska vi upphäva offside eller inte? Eller målvaktsinterference? Och ta ett snabbt beslut. Men in med coaches challenge även i svensk hockey.
Jag väljer ju mellanvägen där. Jag kan förstå det för målvaktsinterference, för det är ett väldigt komplext och svårt domslut. Mm. Det är ju en regel, alltså coach challenge for offside, sätter på en raket, skickar den rätt in i solen. Det är den värsta regeln i hockey. Ja. Jag blir glad, sheriffen. Vi hade inte pratat om det innan, att du tog den.
Tack.
Då är det 2-1 här. Vi är hård. In med coach challenge i svensk
den,
hockey.
Det finns ingenting som förstör så mycket. Skönt att vara lite arg här.
Ja. Är man trött så blir man ofta arg.
Ja, exakt. Ja, men det är...
Kör man bil i Stockholm blir man ofta arg. Det kan man testa. Det ska du göra sen.
Det kommer en postbil. Grugga vidare.
Du ska prata kontrakt, på tal om vad arg är. Sheriffen, du har ju starka åsikter om Auston Matthews.
Sämsta spelaren i NHL är han inte. Men den mest överskattade. Jag hade inte haft med han i amerikanska OS-lag om jag hade tagit ut det.
Inte.
Han var jättebra i OS.
Vem hade du haft istället?
Vem som helst. Alltså, nej, kanske inte vem som helst. Men jag hade gett Clayton Keller en större roll. Satt Matthews på läktaren eller på bänken kanske. Jag har aldrig sett hans storhet. Jag tycker han gör... Alltså, jag tycker han känns loj. Jag tycker att visst, han har målsinne. Men skulle jag spela med Nylander, jag skulle ju 40 per säsong.
Ja, men han gör ju 70.
Jo, men han spelar ju, han kan ju åka skridskor
men,
också.
Men jag vet att du, Florida är ditt lag och ni möter Toronto, det är rivalitet där. Men kan du se att han har utvecklat sitt defensiva spel?
Ja,
i OS gör han ju mycket bra defensivt.
Absolut.
Sen har han haft problem med olika skador, så att hans elitskott, som kanske är det bästa, ett av de bästa världen, har skådat hans handelsskott. Det har ju inte riktigt varit lika bra de senaste åren, men jag kan förstå att man kan störa sig på kroppsspråket och att det ser ut som att han inte bryr sig ibland. Men jag tror att han bryr sig mycket mer än vad man ser. Men ska vi värdera hans kontrakt då?
Nej, vi ska snart göra det.
Ja.
För nu ska ni få en fråga här. Som jag fick den här av en hockeymänniska, så jag har tänkt på det sedan dess. Om du byter ut Alexander Barkov mot Auston Matthews, de här två slutspelen, vinner Florida ändå?
Nej,
spontant nej.
Nej, det tror inte jag.
Men det som är...
Min poäng här är så här. Om du kollar vad de här två bidrar med, defensiven, produktionsmässigt, det skiljer inte jättemycket. Och om du då sätter... Så här, jag har världens största respekt för Alexander Barkov. Jag tycker att han är en bättre spelare än Matthews. Men om du sätter Barkov i Toronto, så tror jag inte att de vinner så himla mycket mer. Och jag tror inte att Florida förlorar så mycket mer. För alltså, där kan jag känna att jag förstår vad du säger, och jag kan tycka att han är överskattad. Han är inte McKinnon McDavid på den nivån där han är betald och så vidare, för han gör inte sin omgivning bättre. Men om du ser till vad han faktiskt gör och den spelaren är, det skiljer inte jättemycket på Anna Barkov.
Enligt teorin som jag har varit inne på lite med William Nylander, att om han har rätt kärnspelare runt sig som 2017 i VM där han hade Henrik Lundqvist, Niklas Bäckström med flera, då kan han vara lite gubben i lådan bakom dem där som leder vägen. Mm. Och det talar ju för den här tesen att om Matthews skulle spela istället för Barkov i Florida, då hade han haft de här runt sig, Bennett, Kutchak,
Marchand,
Ekblad och de här kärnspelarna som liksom driver tåget. Och då kan man ta en lite tillbakaskymd roll bakom. Men i Toronto är det ju han som ska leda styrkorna, Matthews, tillsammans med Nylander. Och det blir ju bevisligen inte nog bra. Så väldigt intressant fråga.
Men okej, okay, en grej som är intressant med kroppsspråk, det köper jag. Mm. Han har ju ett lojt utseende, men... Det har också Leon Draisaitl och Nikita Kucherov, som är två av tidernas bästa slutspelsspelare.
Ja, men titta hur de dominerar. Titta på en match med Tampa Bay, och så tittar du hur många gånger Nikita Kucherov gör rätt saker. Hur många gånger han dominerar byten. Hur många gånger han rör pucken 20 gånger i ett powerplay, medan Auston Matthews rör den 2 gånger, varav en passning som går fel. Alltså han har... Jag tycker att... Visst, han kan göra jättefina byten någon match. Eller någon gång per match. Men de här andra, de är liksom involverade. De kanske inte Draisaitl till att han styr spelet. Men där är felprocenten mycket lägre. En spelare som Nikita Kucherov, han äger hela matchtempot. Han gör att alla andra spelar efter hur han vill spela. Och den grejen har inte Auston Matthews, utan han är... Ja, jag vet inte.
Matthews är ju en center också. Kucherov spelar ju på kanten.
Han spelar som Kucherov, en center exakt. På kanten.
Det har jag också tänkt på. Att Kucherov gör ju omgivningen bättre. Mm. Det är ju min grej med Matthews. Om vi tar liksom, jämför honom med McDavid eller Crosby eller den typen av spelare som man ibland jämförs med. Mm. Det finns ingen Zach Hyman som gör 57 mål ur tomma intet, höll jag på att säga, eller vad han nu gjorde. Eller en Chris Kunitz som blir en OS-spelare för Kanada för att han spelar med Crosby. Matthews har ju aldrig haft den effekten på en kedjekompis.
Nej, det är en annan kategori spelare. Ja. Matthews var ju bra. När Marner kunde fördela passningarna så Matthews kunde skjuta sitt elitskott från rätt ytor. Så det är olika spelarkategorier. Men det är jättebra, intressant åsikt tycker jag om Matthews... Hans 13,25 miljoner.
Ja, det här är ingången vi ska göra. Bra, Erik, att du driver på det. Vi ska betygsätta några kontrakt. Ni har fått varsin lapp att skriva på. Det är 1-5. Och vi börjar då med Auston Matthews. Han har alltså 13,25 som
du säger, Erik. 5 är bra.
5 är bra. Mm. Matthews 13,25 i 2 år till. Ni är GM för ett NHL-lag. Vad sätter ni för betyg på det här kontraktet när ni gör utvärderingen av er... klubb. Ja, då blir det intressant här med sheriffen först då.
Den här pennan var inte dunders, men en 2. Jag vet inte ens vart kameran är.
Där.
2. Ja, den syns svagt. Jag får säga mina betyg istället. En 2 på en 5-gradig.
Och jag säger en 3 då. 13,25. Med det här nya lönetaket som har höjts så är det fortfarande Han känner ju som att han ska göra betydligt mer än en poäng per match. Just nu så är han ju inte där. Han har gjort 52 poäng, 26 mål på 58 matcher. Så att han är lite under. Så att en svag trea.
Mm. Tycker ni är lite hårda. Jag tror ändå att...
Ska du säga en fyra du?
Ja, men två år till. Du är flexibel. 13-25 visst är mycket, men kanske en trea är bra.
Ja.
Okej. Vi tar nästa kontrakt. Och det här är ju ett som har varit omdiskuterat under lång tid. Erik Karlssons dunderkontrakt är ju snart över. Han hade 11,5 i åtta år. Nu är det ett år kvar. Och det är också retainade i San Jose. Så nu är det 10 miljoner. Och vi betygsätter det som det är för Pittsburgh. Ja. 10 miljoner dollar ett år till efter den här. Vad får det kontraktet för betyg?
Fan, jag är så dålig med händerna. Jag ger den trea. Jag är som en Tyrannosaurus Rex här nu. Trea.
En fyra.
Okej.
Okay. Alltså på det sättet han driver spelet, Erik. Så viktigt för Pittsburgh. Och eftersom du retainar 1,5 så att det blir bara 10 miljoner i lönetagsträff för Pittsburgh fram till 26-27. Han har gjort 42 poäng på 58 matcher. Plus 10 i äkta plus minus. Så definitivt en fyra för Erik.
Men okej. Okay, kanske en elak fråga här, för det är en svår övning där. Men nu har ni ju båda satt Matthews lägre än Erik. Men man skulle väl hellre ta Matthews i två år till för 13,25 än Erik i ett år till för 10?
Nej.
Nej, inte jag.
Ni skulle inte det?
Nej, jag tycker Matthews gör alla. Jag hade hellre tagit Clayton Keller och Schmaltz från Utah. Bytt om mot Matthews, då blir Toronto bättre.
Intressant.
Sheriffen, du, en pistolduell med Matthews utanför salonen.
Men en grej med Erik Karlsson bara. Jag betygsätter ju hans... Jag skulle sätta en fyra om han bara gick på poäng och hans offensiv. Men jag tycker fortfarande att han gör lite för billiga misstag i defensiv zon. Så han får en trea för mig.
Nästa kontrakt. Nu går vi tillbaka till Florida. Men det här är intressant. Matthew Tkachuk har 9,5 miljon i fyra år till.
Mm. 9,5... Fyra år till.
Mm, svårt när det är spegel.
Då får vi en fyra från Larsson och från Erik.
Ja, jag ska skriva. Jag skriver en...
Ja, du skriver vad kontraktet var.
Ja.
Det behöver inte göra.
Jag får ge extra poäng för att lära där.
Nej.
Ett äpple på kateten efteråt. Vi ser. Jag sätter en 9,5. Ja, men det är en... Vet ni en sak med hockeyn? Jag som jobbar på insidan nu. Det är lätt att det blir för mycket siffror. Man tittar på underliggande siffror och så. Och glömmer bort att hockey är en sport med känslor. Det är så många faktorer mer än bara siffror. Och det Matthew Tkachuk gör för 9,5 miljon. På det sätt han spelar mot motståndarna. Får dem att tappa fokus. Får dem att ta dåliga utvisningar. Dålig disciplin. Det han tillför förutom de här faktiska siffrorna är ovärderligt för ett lag. Så det här kontraktet, 9,5 miljoner i lönetagsträff i fyra år till. Jag ger det en femma faktiskt.
Men okej, får jag ställa frågan så här till er då. Förutom Sidney Crosby. Är Matthew Tkachuk den spelare som tillför mest i, vad ska vi säga, då icke-statistiska världen? Och då tänker jag ledare om omklädningsrummet, vinna instinkten, men också ambassadörskapet. Matthew Tkachuk är ju kanske en av de tre största hockeystjärnorna i världen.
Mm. Profiler som når ut genom mediebruset.
Så inte bara liksom som en ledare för att laget vinner match, utan också för klubbens varumärke. Crosby för mig är fortfarande etta där. Men Tkachuk två.
Jag skulle nog säga att Crosby är lite för tråkig för att vara etta.
McDavid och Crosby är ganska tråkiga personligheter.
Ja, men Crosby... Jag skulle säga Crosby klart före McDavid, för att Crosby har ändå, med respekt för McDavid, någonting mer sympatiskt.
Ja.
Så att han står ju för... Alltså du, att hålla på Pittsburgh Penguins, du kan vara stolt över Crosby alltid. Han är lite tråkig.
Men det ambassadörskapet för hockeyn, just hur han tar sig tid och representerar, säger rätt saker utåt och sen är en vinnare, vunnit allting också. Så Crosby, även om hans... Det är ju ingen elektrisk personlighet, Sidney Crosby till exempel, om man jämfört med Matthew Tkachuk. Men däremot, håller du med om att Tkachuk... Ja, men du älskar Florida såklart, men för mig är det en femma för de här 9,5 miljoner. Ja. Hur många lag som aspirerar på att vinna Stanley Cup skulle vilja ha en Matthew Tkachuk för 9,5 miljoner?
Så är det definitivt. Men jag skulle säga så här, jag tycker att nu när han har dragit på sig skador och sånt senaste åren, han har blivit en sämre hockeyspelare. Mm. Han dominerar inte 5-5.
Nej.
Sen gör han rätt saker mellan varven. Men det han har gjort med hela Florida och hela grejen att hela organisationen har börjat tro. Han var liksom katalysatorn som kom in.
Först Hörnqvist och sen Tkachuk.
Ja, men man ska säga att Kaczak har gjort mer för produkten än vad Hörnqvist har gjort.
Jo, men Hörnqvist kom ju ändå in och ändra en kultur.
Jo, jo, absolut.
Hur man
absolut
tävlar och så. Mm.
Så är det. Men Kaczak är ju... Alltså, ja, men hela hans... Ja, swag är ett ord som inte av, eller som inte används så mycket. Men det finns nog ingen som har så mycket swag som Matthew Kaczak.
Sista kontraktsfrågan. Det hamnar ju ofta i snack om Elias Petterssons kontrakt. Han har 11,6 i 6 år till med Vancouver och att det är jobbigt för dem och så vidare. I och med att vi är svenskar. Men Jonathan Huber då, 10,5, 5 år till. Det är ju, skulle jag säga, klasser jobbigare än Elias Petterssons kontrakt. Alltså alla GMs i ligan skulle ju jubla över att trada Huber mot Pettersson om de fick möjligheten.
Mm. Ja, det har blivit så tyvärr.
Tyvärr, han är en gammal Florida-hjälte. Men det är väl tyvärr, med respekt för Hubert Hultsverk, var en fin kille, ligans sämsta kontrakt.
Alltså Huber då, minns ni när han var i Florida sista året? Det är klart 115 poäng och det fallet ner till 55 poäng då i Calgary. Det skifte som skedde mot Matthew Kuchak, så ja, man kan ju inte ge det kontraktet mer än en etta. Håller ni med om det?
Ja, jag har svårt. Finns det egentligen något kontrakt som utmanar om att vara det jobbigaste för sin klubb? Förutom det.
Nej, så är det ju. Men jag skulle ändå ge en tvåa med anledningen att han har ju visat att när han har spelat med bra omgivning så gör han mycket poäng. Och jag vet att du har gjort massa poddar och gör fortfarande där ni tar ut så här potentiella Four Nations-trupper, OS-trupper. Och backar vi bandet bara 2 år, då var ju Huberdeau med i Kanadas Four Nations till exempel när man spekulerade ett halvår innan. För så bra var han. Och han har ju fortfarande den talangen. Framförallt när det kommer till passningsspelet så är ju Huberdeau ett geni. Det är ju, kanske inte Kucherov, men det är strax där bakom. Han är väldigt duktig. Kruxet nu har ju blivit att han har hamnat i ett lag där hans självförtroende har fått en törn. För att det är större press att spela i Calgary i ett kanadensiskt lag som kanadensare. I Florida har han liksom fått vara ganska, alltså, ja, leva en undanskymd roll. Spela med Barkov, göra massa poäng. Så nej, en tvåa.
En tvåa då? Då sätter jag 1,2.
Nej, det var snällt med en tvåa.
Ja, vi säger en etta. Elias Pettersson då, 11,6 miljoner till 31-32.
Sätt en tvåa, Erik. Då har du en på varje siffra. Det kan han få. Elias ändå.
Ja, det kan han få.
Elias får en
han
tvåa.
Har ju visat, till skillnad från Huber då, att han har hittat ett annat sätt att bidra. Även om det inte är det sättet han är betald. Så är han ju en betydligt bättre defensiv spelare.
Ja. Det låter som att klockan bär in iväg nu.
Bra läst, Erik. Vi har haft så himla trevligt så tiden har sprungit iväg. Chefen, har du en ny bandetmatch inbokad?
Nej, tyvärr. Anton, om du lyssnar, vi vill gärna göra en slutspelsmatch, va?
Det vore väl kul för er. Kul för er som, och som tittar också. Mm. Framförallt så kan vi göra alla matcher du plöjer ut som live-tekniker. Då vet man inte att det är du, men du finns där i kulisserna. Erik, var du på schemat?
Ja, längtar till varenda natt nu i NHL. Det är ju sprakande matcher, så det ser jag fram emot. Det är slutspelstider här.
Hockeyallsvenskan börjar idag. Hockeyallsvenskan,
kvalet uppåt.
Kom igen, Tälje.
Och snart är det SM-slutspel. Så för kom igen, Gnage. Oss hockeyälskare så är det här bästa tiden på året. Så det är bara andas och njuta.
God morgon, NHL är tillbaks på torsdag då med Niklas Ide i den här stolen.
Och Magnus Hävelid i VM-guld för förbundskaptenen.
Och det blir fantastiskt trevligt att höra från honom. Vi som har jobbat med det här säger stort tack och önskar er en härlig vecka som nu officiellt är igångsparkad.
Jubileum.